Plattformsdagarnas kunskapsdialog om vad det kostar oss att staden är ur funktion. Med Magnus Kvant och Silvia Hasslinger Olsson från Resilient Regions Association.
Hej! Om du har kommit rätt så är du nu på session nummer 40 som handlar om vad det kostar oss att staden är ur funktion. Det vill säga det kommer handla om urbana flöden, kostnader för störningar, avbrott och miljöpåverkan. När vi pratar om attraktiva städer och platser och regioner så är det lätt att vi börjar prata om parker, om vacker arkitektur och om spännande kulturevenemang och så vidare. Men när man tänker efter lite grann och funderar på vad som är allra viktigast så tror vi att just det här med att allting fungerar är det som är nummer ett. Fungerar det inte, det vill säga om inte det finns bostäder till alla som vill bo där, så kommer bostadspriserna att sticka i höjden och det blir väldigt dyrt. Om inte det finns en kollektivtrafik som möter det behovet av transporter och förflyttningar utav oss människor, så blir det trångt på bussarna och kö i systemet och man väljer att åka bil istället, och så blir det trångt på gatorna. Så det är väldigt många saker som måste fungera och hänga ihop för att vi ska uppfatta det som en väl fungerande stad i en väl fungerande region. Och det räcker inte ens med att det fungerar när solen skiner och vi har medvind och allting är bra. Utan vi förväntar oss ju också att det ska fungera även när staden och regionen är utsatt för påfrestningar. Oavsett om de här påfrestningarna är chockartade i form av skyfall, stormar, snöväder eller till och med värmeböljor. Men det kan också vara påfrestningar som kommer och som är mer kroniska. Det som hänger kvar och sitter i länge. Många gånger så upplever vi att det här är långsamma förändringar som vi inte alltid tänker på. Till exempel så tittar man på skolorna, så en gång i tiden så var det 20 elever i varje klassrum. Några år senare så är det 22 och sen är det 24, 28, 30. Och rätt vad det är så är vi över 30 barn i klassrummet. Så en påfrestning som så att säga successivt växer fram, som hela tiden finns där. Andra kroniska påfrestningar ligger i att vårt infrastruktursystem halkar efter när det gäller investeringar och att vi kanske inte möter den urbanisering. I de här sammanhangen dyker upp ett nytt begrepp som heter urban resiliens. Man funderar lätt när man möter sådana nya, vad betyder de? Är det ett nytt buzzword? Ersätter det gamla? Ersätter det hållbarhet? Ersätter det någonting annat? Urban resiliens är för oss just det här med förmågan att kunna upprätthålla och utveckla staden och regionens funktionalitet även när den utsätts för påfrestningar. Påfrestningar kan vara kroniska eller de kan vara plötsliga och chockartade. Det spelar ingen roll. Vi måste upprätthålla funktionaliteten i alla fall. Just det här med urban funktionalitet är kanske lättare att förstå än urban resiliens. Men hur pratar vi egentligen om funktionaliteten när vi tittar på städer och regioner? Vad har vi för sätt att beskriva och kommunicera och systematiskt analysera och angripa detta? Det var frågor som vi startade med när vår organisation föddes, och vi jobbade tillsammans med Lunds universitet, Malmö stad och Lunds kommun samt några företag för att utveckla en modell för detta. Och det gjorde vi, och det handlar om att vi ser stadens funktionalitet som ett system av flöden. Vi ser 6 typer av flöden. Vi ser flödet av människor, varor, tjänster och pengar. Och så har vi lagt till energi och information för att få ihop 6 typer av flöden. Funderar vi på människoflödet så handlar det naturligtvis om var vi befinner oss och vart vi ska. Det är väldigt mycket om det som handlar om pendling och mobilitet. När det gäller varuflödet så är det naturligtvis den försörjningssystemet av livsmedel som finns runt staden. Men det är också alla andra varor vi konsumerar inne i vårt samhälle och i vårt dagliga liv. Det är kläder, det är prylar och det är saker. Det man lika ofta inte tänker på när man pratar varor, det är hela det systemet utav logistik och flöden som finns kring våra industrier och vår företagsverksamhet. Råvaror ska in, produkter ska ut och inte minst byggsektorn med alla transporter som finns runt omkring. I våra städer samlas det ett stort flöde utav tjänster. Många av tjänsterna som finns i vårt samhälle ansvarar offentliga för, som till exempel skola och sjukvård och vårt rättsväsende system och så vidare. Men det finns ju naturligtvis många andra tjänster som opereras och sköts av den privata sektorn, utav företag. Allt ifrån städ och renhållning. Flödet av pengar handlar ju naturligtvis om alla sedlar som finns i våra bankomater, på våra bankkontor och de penningtransaktioner som sker när vi gör våra köp. Men det är också de som blir allt mer och mer vanliga, det vill säga våra korttransaktioner. När vi som privatpersoner handlar med kort, när vi tar ut pengar med våra kort. Men kanske framförallt också hela det kortsystemet som används i yrkeslivet och näringslivet. Jag tänker främst på alla lastbilschaufförer som alltid handlar diesel och bensin med hjälp av korten. Sen har vi två flöden till. Det är information som naturligtvis är internet och hela den digitala förändringen vi står inför. Och så har vi flödet av energi. Det som vi är så beroende av, elektriciteten, det är värmen. Men det är faktiskt också det som är lagrad energi. Och då tänker jag på det som är flytande lagring i form av bränslen till våra fordon och till en hel del uppvärmning fortfarande som drivs på olje- och kolbaserade bränslen. Dessa sex flöden är det vi kallar för de urbana flöden. Det kanske är så enkelt att för att vi ska liksom kunna beskriva en stad och en region där vi vill bo och leva vårt liv, där företag vill investera och växa och etablera sig, så kanske det är så att vi behöver hitta villkoren inom just dessa sex flöden för att kunna beskriva funktionaliteten. Om de här sex typerna av flödena är väldigt viktiga för oss, så kommer man ju osökt in på tankar kring vad kostar det oss när det inte fungerar? Vad kostar det oss helt enkelt när en stad och en region är ur funktion? Lite då så dyker det upp olika rapporter och olika begrepp och olika uttalanden om just den här typen av kostnader. Jag har hört hur Trafikverket ibland resonerar kring hur mycket man kan investera för att rädda ett människoliv i trafiken. Vi ser snabba korta rapporter i samband med olyckor och stormar, hur mycket det kostar oss när elen inte kommer fram och så vidare. Städer har helt enkelt blivit betydligt mycket bättre på att rapportera de här kostnaderna som uppstår. Man gör det framförallt genom att samla in data och uppgifter kring hur stora försäkringsvärden som har blivit skadade. Det vill säga hur mycket pengar måste försäkringsbolagen betala ut i samband med olika typer av olyckor och påfrestningar. Köpenhamns stad var väldigt tydliga på det här med kostnader när de utsattes för skyfallet sommaren 2011. Då rapporterade man in kostnader i insurance claim, det vill säga det som försäkringsbolagen fick betala ut, till 900 miljoner euro. Ett fantastiskt stort belopp, svårt att ens greppa om efter bara två timmars regnande. Men det som var ännu mer spännande med Köpenhamn, det var att de också presenterade en totalkostnad på hela det här skyfallet till 1500 miljoner euro. En ännu större summa, det vill säga 1,5 miljard euro. Det är en skillnad på ungefär 600 miljoner euro från de direkta skadekostnaderna. Och vi funderade direkt när vi läste detta. Vad är det här för saker och ting som kostar 600 miljoner euro? Som inte handlar om det som är förstört och som måste byggas upp igen. När vi intervjuade Köpenhamn och dess företrädare och ställde frågor kring detta, så fick vi upp en bild framför oss som sa att detta handlar om avbrottskostnader. Det handlar om vad det kostar när operationer blir inställda, när människor inte kan delta i de mötena som man har planerat i sitt yrkesliv, när föreläsningar blir inställda på universitet och skolor tvingas hålla stängda. Men det är också kostnaderna för de förseningarna som finns i trafiken, kostnader för att vi inte kommer till jobbet i tid, och det är naturligtvis kostnader för alla uteblivna leveranser, både till butiker men också till industrin i form av råvaror och varor som skulle varit färdiga och gått ifrån industrin. Nästa fråga vi ställde oss, och som vi också ställde till Köpenhamn, det var att få dem att berätta om hur räknar de fram den här indirekta kostnaden, de här avbrottskostnaderna. Hade de en metod, hade de ett systematiskt sätt att angripa den här kostnaden för? Och det visade sig att de här kostnaderna var uppskattade värden. Det var taget lite grann mellan tummen och pekfingret. Det var kostnader som kom fram utifrån intervjuer, telefonsamtal och enkla frågeställningar på det här sättet. Det innebär då att när vi då frågar Köpenhamn om de vet hur de ska ställa de här frågorna nästa gång det regnar eller nästa gång de blir utsatta för ett avbrott, så svarar de ju väldigt ärligt och säger att nej, nästa gång så blir det kanske andra frågor, eller det blir kanske andra uppskattningar som ligger till grund för att räkna ut ett sån här kostnad, totalkostnad. Och det gjorde att vi satte igång en förstudie för att titta på just de här frågorna. Hur räknar man fram de indirekta kostnaderna vid en påfrestning på en stad? Det vill säga, vad kostar det när staden inte fungerar? Ni har alla fått en rapport framför er, en gul, som berör just detta ämnet och som är resultatet av vår förstudie. Och hela vår idé går ut på att det faktiskt går att räkna fram de här kostnaderna och man kan utveckla en modell för detta. Kanske är det det som är ett villkor för att vi ska på riktigt våga göra investeringar för att kunna upprätthålla funktionaliteten. Det kanske är så att vi måste kunna räkna fram i kronor och ören vad det kostar när saker och ting inte fungerar. För att vi på riktigt ska kunna göra en kostnad-nytta-analys och investera i både redundans och det som vi har nämnt innan som resiliens. Det vill säga förmågan att stå emot påfrestningarna. Vi har nu pratat om staden och regionens funktionalitet och hur det är beroende av de sex olika urbana flödena. Vi har pratat om flöden av människor, varor, vi har pratat om pengar, vi har pratat om energi, information och tjänster som ett flödesystem. Och sen så har vi då också pratat om hur kan man uppskatta och hur kan man se på det här med kostnaderna när staden och regionen är ur funktion. Kanske är det inom detta resonemanget vi hittar de verkligt viktiga villkoren för att bo och leva och utveckla sin hållbar stad och region. Vi ska nu avslutningsvis få höra vad Silvia tycker om de här frågorna.
Jag tycker att det är mycket viktigt och trevligt och viktigt att prata om urban flod. Flöden.
Är det någonting annat Silvia vill lägga till?
Jag tycker att det är mycket viktigt. Och barnen tycker att det är viktigt.
Då förstår vi verkligen hur viktigt det här är. Ni har lyssnat på Magnus Kvant och Silvia Hasslinger Olsson från Resilient Regions Association. Nu ser vi fram emot workshopen tillsammans med er.